Jag tror den hette Roslagens famn. Där ser man. Du fick... Oj, jag har ju ingen koll.
När skrev du den här, sa du? Hej och välkomna till Wikipedia-podden, din rösträknare som tar hänsyn till alla nyheterna om världens största uppslagsverk. Jag heter Jan Einarli.
Och jag heter Magnus Olsson. Jag har skrivit på Wikipedia i drygt 10 år och det är till och med så att sen i förra veckan har jag skrivit i mer än 11 år.
Mm, grattis på årsdagen då, i efterskott.
Ja, i efterskott, ja, precis. Ja, tack så mycket.
Jag hade en liten årsdag också här i veckan.
Är det Wikidata då, eller?
Nej, jag tog de första bilderna som jag sedan några månader senare laddade upp på Commons.
Ja, okej. Okay. Jag kommer ihåg att du sa det förra gången när det var 10 år för mig också. Det var något speciellt.
Mm.
Ja. Ja, så i Wikipedia-podden om nu då?
Ja, idag ska så ska vi fortsätta våran serie om illustrationer. Och i dagens avsnitt så blir det ljud.
Ja, precis. Och ljudfiler på Wikipedia då. Och då är det motsvarande som illustration, att man laddar upp en fil för att lyssna på något som har med artikeln att göra. Och då laddar man upp det, hur då? Ja? Vilka format till att börja med kanske?
Vi har ett helt gäng olika format som funkar till skillnad från video där det inte är så många. Så vi har de gamla formaten och Vorbisp som har funnits länge. Sen har vi haft MIDI. Ett format som heter FLAC, WAVE, och sedan 2017 också kan man ladda upp MP3-or. Men för att kunna ladda upp en MP3-fil så måste man ha fått fler användarrättigheter. En vanlig användare kan inte göra det på Commons, för man får rädd för att det skulle bli mycket upphovsrättsbrott i så fall.
Oh, okay.
Så man behöver vara minst autopatrullerad för att få det. Så det kan man begära och få, det får man ju ganska lätt.
Om man begär och får det, ja precis, okej, okay, det ser man. Och sen har man sitt ljud då, sin fil. Mm. Och då laddar man upp den som vilken fil som helst, så att säga.
Mm.
Känner då Commons av att det här är en ljudfil, eller det spelar ingen roll?
Inte i själva uppladdningen känner den inte av det. Utan det syns ju bara i... Nej, precis. Det syns ju bara i att du inte får en miniatyrbild.
Ja, precis. Utan man får en liten uppspelningssymbol, då, gissar jag.
Mm.
Och sen ska man som vanligt ge, vad heter det... Som vanligt så ska man ju kategorisera och sådär, tala om vilken licens det är.
Mm.
Och hur mycket ljud finns det?
Så på totalt på Commons så finns det väldigt mycket ljud. Det är mycket, mycket mer än video. Det är 1,7 miljoner filer.
Ja, okej. Okay.
Men kan du gissa hur mycket, eller så här, tror du att det är mer eller mindre ljudfiler använda på svenskspråkiga Wikipedia än video?
Jag skulle tippa att det är mer då. För det var ganska lite video, tyckte vi.
Det var ganska lite video. Och det är lite mer, men inte jättemycket. Det är bara några hundra mer.
Ja, det var inte...
Nej, så att det är 2300 ljudfiler som används i ungefär 2000 artiklar.
Ja, och typiskt då, de man använder är ju... Eller, ja, bra grejer tycker jag då, det är ju uttal. Lokala uttal av länder eller på landets eget språk.
Mm.
Eller artikelsubjekt.
Ja, precis.
Och då kan man till exempel bara säga sitt namn, och då kan man lägga det då som första, i första meningen så kan man spela upp ljudet.
Mm. Och det är faktiskt det som är den senaste månaden näst mest spelade ljudfil är av den typen.
Ja, och vilken är det då?
Det är någon som läser upp Donald John Trump.
Ja, okej, okay, hans namn. Och det är inte han själv. Ja.
Det är inte han själv, det här är någon annan. Kan du gissa vilken som är den mest spelade ljudfilen förra månaden?
Är det Biden då?
Nej, hade du hållit det på samma tema som din gissning förra veckan så hade du varit närmare.
Det kommer jag inte ihåg det var.
Då gissar du på Sverige och det här är svenska nationalsången som är den mest spelade ljudfilen.
Okay.
Men det här är lite lustigt för att vi hade ungefär lika många ljudfiler som i lika många artiklar.
Ja.
Men det är inte lika många som lyssnar på ljud. Kan du gissa hur stor skillnaden är ungefär?
Hälften då, som lyssnar på ljudet.
Det var inte nog lite. Det är bara en tiondel.
Nej. Oh shit, ja det var inte mycket. Där ser man. Men då ska vi lyssna på Donald Trump, tänkte jag. Så här heter han.
Donald John Trump.
Och då fick man reda på vad J-et står för också då.
Just det.
Som visst var John. Och det kanske står, det står ju här också såklart. Ja, och sen så svenska nationalsången, ja. Det är en ganska vanlig fil ändå, nationalsånger.
Ja, det är många på topplistan som är nationalsånger faktiskt.
Ja, även på topplistan. Och det är också nästan varje land, eller ja, nästan varje land har en nationalsång i sin infobox. Precis som den svenskspråkiga då. Möjligen också kanske då hur ordet uttalas. Andra ljud som är med då är ju klassiska citat.
Mm.
I varje fall skulle kunna vara med nu. Men till exempel Neil Armstrong när han landar på månen.
Just det.
Jag vet inte hur det är med, vad heter det, upphovsrätt det här.
Det är som med bilder i princip.
Det är som med bilder i princip, ja.
Ja.
Och då är det inga problem när det är Neil Armstrong då. För att det är ju släppt via amerikanska staten och bjudit på det.
Japp. Jobba på NASA får man bli av med sin upphovsrätt.
Ja, precis. Och det saknas faktiskt ett sånt citat i artikeln av honom. Så vi är dåliga på att lägga in ljud helt enkelt.
Mm.
För det finns inspelat.
Mm. Vi har ju en liten, av de här två typerna nu som jag har nämnt, och så har vi ett litet särfall av dem också. Det är ju när en person säger sitt eget namn.
Ja, just det.
Lite så som vi hade exemplet med Greta Thunberg. Om du går till exempel Antje Jackelén. Så har du under infoboxen där.
Antje Jackelén heter jag. Jag är ärkebiskop, Svenska kyrkan.
Det där är från en podd faktiskt, K-podd. Jag vet inte vad det är för något.
Det är Riksantikvarieämbetets podd. Och hon kommer in en bit in där. Så där visar vi också uppspelningen hur man kan välja start och sluttid.
Oh, ja,
just bara de här 7-8 sekunderna som hon presenterar sig på.
Okej. Och sen så var det, är den, för den är 7 minuter lång den inspelningen totalt.
Nej, den är nog 40 minuter lång. Den börjar vid 7.
Okej.
Kommer in sent i programmet.
Det är så det fungerar. Då ser jag. Då förstår jag. Mm. Och så där kan det låta då. Och det är bra. Antje Jackelén är kanske inte självklart att uttala. Men det, framförallt finns det andra namn som kan vara svårare.
Ja, absolut. Och det här är väl också det som spelar roll tvärs över språkversioner. För oss som bor i Sverige kanske har hört det här namnet ett par gånger. Men bor man i Australien så har man aldrig hört Antje Jackelén förut.
Nej, precis. Och då kan det nog vara hopplöst att uttala på alla sätt. Sen har vi sett då två typer av mallar. En mall där ligger som en bildfil, fast det är en uppspelningsruta då, liksom i bred.
Ja, det där är ingen mall. Det där är bara rå bildfil.
Ja, just det. Ja, just det. Men två olika sätt att redovisa filmer då. Eller redovisa ljud. Man kan göra så här, eller så kan man göra det via en mall så ser det ungefär likadant ut. Och sen så den här,
med så här då, så för er som lyssnar så pekar han bara på en vanlig filuppspelare, ja, mediaspelare. Ja,
och annars så står det i löptexten, så dyker upp en liten högtalarsymbol och en länken lyssna som är liksom inne i texten. Och så klickar man på den då så spelas ljudet upp. Och då tycker jag att det är lite olyckligt att den kommer upp i
Sverige
igen. Och att den kommer upp i en egen fil, alltså man kastas ut ifrån artikeln. Du tyckte inte det var så dumt, för att du har tvärtom.
Jag har en bugg i min webbläsare, tror jag, för att när jag trycker på lyssna så spelas den upp direkt utan att jag far därifrån. Och det är ju bra när någon bara säger Sverige, då är det ju jätteanvändarvänligt. Men skulle det vara hela nationalsången så har jag ingenstans att stoppa den.
Nej, och det är kanske inte så farligt heller, men det kan ju vara kanske längre än så.
Ja.
Och så kanske du lyssnar på en annan musik i och för sig, samtidigt.
Just det.
Då är det synd att stänga av allt ljud. Ja, det ser man. Jag hade ju som sagt gärna väl haft det då, men det är klart. Jag vill inte att det ska spela upp en timme eller sådär. Och man vill ju kunna stänga av det. Jag vet inte, men jag tycker det borde gå att lösa på något snyggt sätt. Att den här högtalade symbolen blir en stopp. Symbol istället eller så.
Det skulle man kunna önska sig i alla fall.
Ja, precis. Det tänkte jag faktiskt göra.
Ja. Vi har ju också ett till sätt att illustrera saker som är väldigt likt det som vi också har. Och det kan man ju säga i särfallet för djur. Vi har ju jättemycket fågelläten.
Ja, okej.
Och det är ju lite grann, kan man ju nästan säga, ja, hur en fågel presenterar sig själv.
Ja, precis.
Som du tar talgox eller bofink tror jag har där. Bofinken har till och med i infoboxen.
Ja, det låter så här. Det blev bara så det. Den försöker då trastar och sånt, försöker härma den, men lyckas aldrig riktigt.
Jaha.
Så man kan höra, man hör också när det är en trast som försöker få till den här knorren på slutet. Det var min fältbiologikunskap, kan jag berätta.
Ja.
Har jag tömt och, den.
Ja. Och sen så har vi en annan typ av beskrivande som vi nästan har, vad ska man säga? Vi har ju pratat om nationalsångerna, men de är ju ofta i infoboxen om landet. Eller har med liksom en landsartikel att göra. Men sen har vi ju en massa andra verk, liksom, musikverk.
Ja.
Och en av de mest spelade är ju Eine kleine Nachtmusik, som inte är en nationalsång någonstans.
En av de mest uppspelade på Wikipedia?
På svenskspråkiga Wikipedia.
På svenskspråkiga Wikipedia. Och jag hittar ingen, jag kan inte se att det är någon länk till den.
Den kanske inte ligger i den då. Den kanske ligger i Mozart-artikeln. Det var ju spännande. Eller så har vi den någon annanstans, för den ska tydligen ha spelats 390 gånger.
Ja, titta, här ligger den, under, i Mozart-artikeln ligger den. Ser man. Det känns ju verkligen som att det är tunt med ljudfiler. Alltså.
Framförallt användningen då, för här var ju en uppenbar ställe att lägga in den på som den inte fanns på än.
Ja, precis. Och verkar finnas lite hunger när man trots allt spelar upp Eine kleine Nachtmusik när man kommer in i Mozart-artikeln.
Mm.
Så att, här finns det absolut ett jobb att göra. Det var intressant.
Mm. Och sen så tror jag att det sista fallet som... Ja, vi har ju en lite också. Om du kikar i artikeln Hultsberg så har vi också någon typ av beskrivande där. Fast av en helt annan... Sa jag rätt nu, Hultsberg? Jag sa Hultsberg, men menar jag Hultsbruk? En yxpress som är inspelad.
Då är det en bild på en yxpress och sen så är det en uppspelning av hur den låter. Här hade man kunnat haft en filmfördel också.
Det hade man kunnat haft.
Ja. Och de kallar den för press. Jaha. Man pressar yxor, inte smider. Alltså. Där ser man.
Och det, ja, just där i alla fall. Ja. Och det här kom ju från ett samarbete som Wikimedia Sverige har gjort med arbetslivsmuseerna. Work with Sounds tror jag det heter.
Ja, just det. Den hörde jag talas om. Och Arbetets museum i Östergötland, i Norrköping. De hade dessutom en skrivstuga där man talade in vad alla sjöar hette.
Mm-hmm. Och skötska, eller?
Ja, det vet jag inte. Men skrivstugan fanns, det hette skrivstuga, men det kallades också för en ljudhelg eller något sånt.
Ja, ja.
Och så talade man in, och det var i Wikimedia Sveriges regi tillsammans med Arbetets museum.
Och sen om man fortsätter på det temat då med uttal och uppläsning, så nu har vi, vet jag inte om vi har, jag har inte hittat någon på svenskspråk i Wikipedia, men på engelskspråk i Wikipedia så finns det ju en del inlästa artiklar.
Ja, just det.
Och det har ju såklart nackdelen att så fort den uppdateras så är ju det inaktuellt igen.
Ja, precis. Och det är ett hästjobb att läsa in dem såklart. Och de ligger de alltså inne i Wikipedias artiklar, de används inte någon annanstans?
Ja, de brukar ligga i en liten ruta i artikeln att här finns den här också som en version du kan lyssna på. Och det här är ju lite också utanför illustration kan man säga, för det här är ju mer ett annat sätt att tillgodogöra sig artikeln.
Ja, precis. Och där finns ju också ett stort projekt på svenskspråkiga Wikipedia. Eller på Wikimedia Sverige driver, ska jag säga.
Just det. Wikispeech.
Wikispeech. Och det har vi absolut alla anledning att återkomma till.
Mm.
Och det är egentligen en talsyntes då om artiklar, eller
just det.
Som har kopplat till artikeln on the fly, så att säga.
Och målet är att det ska finnas i en beta-version i slutet av det här året. Så då skulle det vara verkligen lämpligt att återkomma till det.
Ja, precis. Och till och med på ett par olika språk, tror jag.
Mm.
Ja, det tycker jag det skulle försöka göra. Jag skulle försöka få med någon från Wikimedia Sverige då.
Det om ljud. Vi kommer återkomma till flera olika sorters illustrationer här i våran serie. Men nu går vi till svenskspråkiga Wikipedia.
Ja, just det. Och där har vi då någonting som heter en ny metasida, en Wikipedia-sida, alltså i Wikipedia-rymden, som heter Wikipedia:stöd till släktforskare. Och den är lite rolig, för den är egentligen inte, den är utåtriktad. Den är liksom, riktar sig till släktforskare för att ta dem, för att titta, det här kan jag få nytta av på Wikipedia och på Wikidata, men också lite mer generellt då, hembygdsportaler och vart man kan vända sig utanför Wikipedia. Ratsitta, sådana enkla saker. Det kan jag tänka mig att de har bra koll på, man är släktforskare. Men ska man börja då så har man ju en väldigt fin samlingssida här.
Mm.
Innan man är varm i kläderna. Annars en van släktforskare tror jag känner till de här externa resurserna. Då finns det en service då för släktforskare att man kan ha det samlat på den här sidan. Och kan gå till den automatiskt. Plus att man då kan få hjälp från Wikipedia. Med hembygdsportaler som finns där. Eller rättare sagt länkar till hembygdsportaler från sockenartiklar och sådär. Och alla sockenartiklar är... Socknar och sånt är intressant för släktforskare såklart. Därför att det var ju de som skötte all... Vad heter det? Folkbokföring och sånt för världen. Och via kyrkböcker och hela den här biten. Och där är det, finns det en användare på svenskspråkiga Wikipedia som gjort ett hästjobb och skrivit om alla socknar och gjort liksom... strukturerade artiklar om socknar, om alla socknar i Sverige och även sammanslagningar och hit och dit. Och även jobbat vidare med tingslag och domsager och sådär, som också naturligtvis är intressant för släktforskare, för att där är det mycket, inte bara brott, det är även fastigheter som har sålts och så. Och då tyckte han att det här vill jag presentera för släktforskarna, de har jättemycket nytta av det här. Det finns kommersiella produkter som gör samma saker, men här har de allting gratis. Ingen annan tanke än det egentligen, men samtidigt så finns det naturligtvis en möjlighet för släktforskare då att börja bli wikipedianer.
Mm.
Det skulle ju kunna vara en synergieffekt då. Så det är roligt, jag hoppas det blir succé, att det upptäcks. Och kul om det kommer in folk då som är intresserade av att skriva om sin hembygd och så, som det ofta är, så tänker jag mig. Sen är vi ju väldigt noga med på Wikipedia, det finns en sån paragraf att... Wikipedia är inte en genealogisk databas.
Mm.
Men så är det. Och det kan man väl, man kan ju fortfarande vara släktforskare naturligtvis. Man är inte förhindrad att skriva för den sakens skull. Ja, kul initiativ tycker jag. Och lite udda.
Mm.
Hoppas det blir bra. Sen dök upp en annan grej då. Bebisrelevans, jag kallat den.
Mm.
Det är en diskussionssida som hör till barnet. Det var en artikel som skapades om ett influencers barn då. Och beskrev, och därför att de här influencerna, de visar upp det här barnet hela tiden. Hon är liksom en del. Hon har till och med fått en Instagram-sida som de har skapat. Föräldrarna har skapat åt henne då.
Mm.
Då tyckte någon att men då kan väl hon vara relevant. Hon har ändå 200 000 träffar, följare på Instagram. Mm. Inte så mycket. Men stor uppståndelse i media.
Hur många har Wikipedia-podden?
Nej, det är sant. Men vi har heller ingen artikel för den saken.
Nej. Så jag menar, det är ganska mycket. 200 000.
Det är bra.
Det är ju faktiskt
det kanske
2%
är...
av Sveriges befolkning.
Ja, jag tänkte kanske fel. Jag tänkte nog 20 000.
Mm.
200 000 är ju bra, ja.
Mm.
Såklart. Ja, nej, men absolut.
Får du så många röster i ett riksdagsval så kommer du in.
Bara en sån sak. Ja, nej, men det är sant. 200 000 är mycket. Jag tänkte fel.
Mm.
Så det skulle absolut kunna ge relevans då. Men då är det ju ett barn. Det är nästan en bebis. Så därför så raderas den ganska snabbt. Och då frågasätts det. Därför att trots allt så har vi ju artiklar om andra barn som offentliga personer.
Mm.
Och till och med spädbarn då. Och till och med nästan ofödda barn tror jag. När det är kungabarn.
Japp. Mm. Yep.
Så att varför skulle inte den här kunna vara relevant? Men då har man kommit fram till ganska tydligt här att kungabarn är beklagliga, eller i varje fall undantag då.
Ja, är kungabarn beklagliga?
Nej, de är beklagliga undantag.
I
sämsta fall, eller i bästa fall, eller hur man säger. Men de är åtminstone undantag.
Ja.
Därför att vi inte klarar trycket, då tänker man sig. Det är sånt tryck på att skriva om barnen. Säkert bland både användare och folk som vill läsa om det på ett annat sätt, kanske, jag vet.
Och när du säger inte klarar trycket då... Då hänvisar ju till någon annan policy än relevans.
Ja, jag vet inte om det finns någon policy.
För är det relevant, så är det ju relevant.
Jo, nej, precis. Då är relevansen att det är kungabarn. Alltså en person, så här är en som förklarar det, så här tycker en person. Man måste göra en egen insats som är relevansgrundande för att bli relevant på Wikipedia. Kungabarns insats, det är att finnas till. Det haltar ju lite, men okej då. Det är så det ser ut. Nu försvann du igen sådär.
Ja, jag sitter och tänker här på... Jag tror att vi har massvis med artiklar av folk som av olyckshändelser, inte av egen saklig vilja, har blivit relevanta för världen att veta om.
Ja, så är det ju.
Någon har råkat blivit den längsta eller den äldsta.
Ja.
Och det har man inte gjort... med vilje.
Jag vet inte om vi har artiklar just om längsta eller så, men kanske vi har. Men oavsett, du har ju helt rätt. Det, naturligtvis finns det. Och vi har också artiklar om barn då. Och då är frågan, när liksom ska man acceptera det? Att ett barn är relevant på eget initiativ. Var går den gränsen då? Det finns ju
barn. Och då lutar man sig väl lite grann mot artiklar om nu levande personer. Och som någon slags skydd. Snarare att säga att nej, det är inte relevant.
Ja, för att ta bort dem, ja.
Ja.
Ja, precis.
För att här kan det ju vara någonting som helt uppenbart är relevant, men vi vill ändå inte ha en artikel för att vi har en annan riktlinje som vi tycker väger tyngre i det här specifika fallet.
Ja, precis. Eller så tycker vi att det är gränsfall då. Det finns ju till exempel Felix Hägens dotter hade också en artikel ett litet tag. Och hon har ju varit med som barnskådespelare i Felix Hägens Solsidan då.
Mm.
Ända tills hon har blivit en, jag vet inte, 8-9 år. Och är väldigt tydlig med att hon tycker att det är kul att vara skådespelare och har varit med i någon sån här soffpanel och sånt. Men kom ändå inte liksom, det räckte inte, för att hon är fortfarande ett barn då. Och då tar vi in det här undantaget som du sa. Att vi gömmer oss, eller vi säger att eftersom hon är ett barn då, som det står i artiklar om nu levande personer, så ska jag vara försiktig med artiklar.
Mm.
Men vi är ju inte försiktiga när det gäller kungabarn.
Nej, och det är väl antagligen då för att det är för mycket relevans. Det väger tyngre.
Ja, tydligen. Men det är ju knepigt. Jag menar, det är ju också bara barn till en kändis, om man ska hårdra det. Alltså det är inte bara kungar. Det är inte kungens barn bara det. Men,
fast de är inte bara barn till en kändis, utan de är ju också per lag. Ja, precis. Per lag är de relevanta.
Ja, fast det är ju inte... De har väl inte med i tronföljden längre? Vad heter det? Madeleines barn och så, eller?
Jo då, de är bara lite längre ner.
Ja, okej. Jag trodde de rök, men det gjorde de inte. Jag tror inte det spelar så stor roll. Jag tror inte att, det kommer...
Vi får väl hoppas.
Ja, precis. Det vore väl förfärligt om det skulle kicka in.
Ja, en intressant diskussion med motstridiga...
Jag tycker du var ganska... Du tyckte du kunde hitta ändå konsekvens i riktlinjer. Jag kan inte göra det riktigt.
Nej, jag vet inte om det är konsekvens, men jag ser ju att det finns argument i alla fall.
Ja.
Och att det är svårtolkat, och att det är ju uppenbarligen också så i diskussionen att folk tycker olika.
Ja, eller tycker precis så egentligen. Det är bara en person egentligen som verkligen slåss för att det ska finnas en artikel. Och jag som tycker att det är... Tycker det ska finnas en artikel, men jag tycker att det är lite inkonsekvent. Så jag förstår liksom att det kommer upp. Och sen så är alla ganska överens om att nej, vi ska inte ha med barn. Undantaget det är då kungabarn.
Alla, är det 5 personer inblandade i diskussionen? 1 mot 4, det är inte så jättestor skillnad.
Det är inte så få. Det brukar inte vara fler. Det är ungefär så många som bestämmer på Wikipedia. Så det är
menar, du tar inte i med ordet alla när det är
mindre
än en handfull.
Men de som diskuterar, alltså,
de som råkade hitta den här diskussionen.
De som råkade hitta den diskussionen, och jag tror att det är fler som har hittat den som inte har skrivit något, så tror jag alltid att det är. Men det gäller ju varje diskussion, varje policybeslut. Det är ju inte fler liksom. Så det är alla för mig.
Ja, okej.
Okay. Och så internationellt då?
Ja, här ska vi beta av en hel hög med olika saker. Vi kan ju börja bara med en snabb återrapportering av omröstningen i logotypen för MediaWiki. Det där är det alternativet som har fått flest röster. Den har inte utsetts till en officiell vinnare än, för legal team måste kolla att den är okej först innan det utropas.
Ja, men hänger bara på det. Det är ingen som har något annat veto på något sätt.
Nej, det hänger bara på det. Det är den som folk vill ha.
Den har annorlunda färguppsättningen, annan Wikipedia får man säga, eller Wikimedia.
Mm. Någon slags skala från lila till gul i den här stiliserade solrosen.
Inte så mycket grönt då, som också är en Wikimedia-färg.
Mm. Ja, helt korta.
Men den är absolut snygg. Det är inget fel på den. Och sen då också så finns det grafiskt material för Wikipedia 20 år.
Mm. De har släppt lite resurser här som man kan kombinera ihop till egna lokala loggor.
En sorts grafisk profil kan man säga.
Ja, och ikoner. Och de kommer komma ut med lite så här, om man vill rita egna, hur gör man då också? Så att man kan fylla på med flera. Väldigt speciell stil, men det är i alla fall tydligt att det jobbas på, för sist när vi sa att de hade annonserat sidan om Wikipedia 20 så fanns det nästan, då var det nästan tomt. Ja. Så, men här kommer det i alla fall fylls på i pö om pö.
Ja. Lite Keith Haring tänker jag. Och det är väl bra. Och sen har vi en namnomröstning också i Abstract Wikipedia.
Ja.
Och då är det andra omgången som har lagit igång.
Precis. Och den här har fått till sig då, här har de gjort i omvänd ordning då, jämfört med den här omröstningen. Att man har tagit in synpunkter från legal team i förskott. Mm. Och sagt att de här tre gick vidare från första omgången, men tar vi dem så kommer de förmodligen bli diskade i alla fall. Så, men du får rösta på dem om du vill.
Och vilka är det då? Som,
det är de tre översta där i listan som har den paragrafen där med legal.
Wikicode, ja det är det. Ja just det. Wikicode, Wikicodex och Wikifunctions.
Mm. Antagligen har de hittat saker som liknar det så att det blir svårt att skydda de namnen. Och de andra tre alternativen, Wikifusion, Wikilambda och Wikimedia Functions, har fått ett sånt här att ja, vi känner inte till att det skulle finnas några juridiska hinder för de här.
Ja, det ser man. Så in och rösta då, och då kanske det är säkrast att rösta på siffrorna 4-6 då. Wikifusion, Wikilambda och Wikimedia Functions.
Mm. Har du någon favorit där direkt?
Nej. Wikimedia Functions då.
Jag gillar den också. Ja, men tydligen.
Men det är kanske, precis, det är inte dåligt det.
Nej. Och sen har vi
den har också fått en kommentar om communications-värdet.
Mm, vilket är lite spännande för att det är kanske färgar sådär. Men det är ju någon slags professionellt utlåtande i alla fall i förskott.
Ja, precis. Det var udda. Och då är det egentligen bara en som får good branding. Då. Eller då, av de här tre så är det bara Wikimedia Function som får good branding. Mm. Och man kan få great till och med.
Mm.
Ja, där ser man.
Och sen ytterligare på internationella fronten så har vi en skrivtävling om ryska ämnen. Den heter så mycket som...
Discover Russia.
Discover Russia, Novgorod Lands. Och det är inte hela Ryssland heller, utan Novgorod just då. Och den här började 1 november i helgen och håller på till 15 december. Och man kan skriva på ryska i en kategori. Sen är Wikipedia-artiklar på alla andra språk i en kategori. Och sen ska man kanske skriva på Wikivoyage på ryska eller Wikivoyage på alla andra språk. Så det här är ju kors över projekt och språk.
Ja. Och det är också prispengar, åtminstone om man är med i någon editaton.
Ja, just det. 17 000 ryska rubler kan man vinna.
Och det är typ 17 000 svenska spänn.
Nej, 222 dollar står det.
Ja, 1670 dollars. Men då var det en annan, då var det 128 000 rubler.
Ja, det är hela prispotten nu.
Det är hela potten, ja, precis.
Ja.
Ja, men man kan ju ta första, andra, tredje plats.
Första, andra, tredje i alla fyra kategorier.
Ja, varför inte?
Ja, om det ligger inför.
Ja. Och sen Wikidata Query Service Tutorial.
Ja, de har satt ihop en jättebra liten kurstjänst här. Alltså som en kurs du kan gå själv. Ja. Om den här frågetjänsten för Wikidata.
Och det ska jag verkligen göra.
Ja. Jag började klicka mig lite i den och tyckte att den var jättefin, så jag ville tipsa om den här.
Ja, ja, den ska jag absolut försöka ta mig igenom någon gång. Och det är alltså en querytjänst till Wikidata då.
Mm.
Att, och det är att man ställer frågor till Wikidata och så får man sammanställningar. Och så kan man väl kanske till och med presentera dem till exempel på en karta.
Absolut.
Eller på olika sätt då. Eller få dem presenterade. Hoppas, tänker jag mig. Men det vet jag inte. Jag har inte kollat på kursen riktigt.
Nej, men så är det. Du har rätt.
Den ska jag titta till då. Mjukvarusidan då?
På mjukvarusidan så har vi en... Det här är en lite väldigt så här, speciell nyhet. En teknisk nyhet. Vi har fått en ny spårningskategori.
Ja.
Och själva spårningskategorin är... Jag vet inte exakt... Jo, jag vet vad den gör. Vi har en mall eller en funktion som kan formatera nummer så att de har tusentals av delar eller kommatecken på ditt lokala språk.
Oh, okay.
Och om man matar in någonting annat än siffror i den här,
oh,
då hamnar man i den här spårningskategorin då. Så kategorin heter sidor med icke-numeriska argument i formatnamn.
Ja.
Så, men det som jag egentligen ville tipsa lite grann om här också, för vi har inte pratat om spårningskategorier någonting.
Nej, det var, kan jag säga att jag inte har en aning om vad det är för något. Så att...
Nej, så det är en sorts kategori som man inte kan liksom lägga till eller ta bort liksom själva kategorin från de här artiklarna, utan de uppstår av mjukvaran när de ser att ja, nu det finns något... det ett fel här, eller nu finns det en karta i artikeln, då hamnar man i spårningskategorin över sidor som använder kartor.
Ja, okej. Okay. Och då är det inget fel egentligen, då är det bara en strukturering, en information.
Ja, så att det finns olika sorters spårningskategorier. Dels de som försöker upptäcka fel för att man vill åtgärda dem och försöka beta ner dem till noll. Och en som är kanske bara mer intressant för att man vill ha en koll på statistiken. Hur många sidor med kartor har vi? Eller hur många sidor med tidslinjaler har vi?
Ja, och så vill man inte låta det störa då själva det andra kategorisystemet. Så man döljer dem också. Dels så blir de automatiska och dels så döljer man dem för läsaren i den artikeln. Ja, där ser man. Det är kanske nyttigt.
Kanske nyttigt, men jag tänkte det var lite kul att bara lyfta upp den.
Absolut.
Och sen har vi en sak som är på snudd, att det är kanske inte riktigt en teknisk nyhet, men det är en användare som har gjort ett förslag på hur man kan förbättra sin egen sandlåda. Det är framförallt till för om man har många olika sandlådor. Hur ska man kunna organisera det här? Och så lite andra bra att ha-länkar.
Ja, precis. I princip så är det en användarsida. Ett exempel på en snygg användarsida kan jag tycka. Men det...
Ja, fast jag tror att den här personen tänker att din användarsida ska ju ändå vara snygg och inte använda den här mallen.
Nej, utan det här blir...
För det här är en sandlådemall, kan man säga.
Ja, det ser man. Men egentligen så är det här är bara ett eget initiativ av den här personen.
Ja.
Och sen så kopplar man in det här som en mall till sig själv. Det är ingen programvara riktigt, eller?
Nej, precis så. Ja, och men jag tyckte att den var lite fiffig, så jag tänkte vi tipsar om det. Och sen så har du valt en artikel den här veckan.
Sen har jag valt en Wikipedia-artikel, ja. Och då har jag valt en artikel som handlar om pelarorden.
Mm-hmm. Vill du ta det fullständiga namnet också?
Då måste jag faktiskt tjuvläsa.
Ja.
Det var lite olyckligt. Men den heter Den oomkullrunkliga pelarorden.
Ja.
Och Skärgårdens arkadiska akademi är tilläggsnamn också. Och det var ju kul att jag inte kunde det, för att den här har jag skrivit och den är lite ovanlig när jag skriver artiklar, för att oftast så får jag se ett ämne och så vill jag liksom beta information. Här var det tvärtom. Den här känner jag till ganska bra, men jag kunde inte den här extra titeln då. Och därför så ville jag skriva den. Men, och då var jag tvungen att leta källor. Så jag var tvungen att hitta de här källorna och det jag tyckte jag kände till. Sen hittar man naturligtvis mera såklart. Så är det alltid. Pelarorden är då grundades 1892. Det är en studentikos historia på sätt och vis. Fast den har ingenting med universitetet att göra. Men den grundades av en Dramatens skådespelare som ett ordensällskap. Och han var då sommarboende i Stockholms skärgård. Och samlade då lite kulturelit från Stockholm och de här lokala gubbarna som han tyckte var roliga. Och sen så hade de fester och ordens historia för sig, hemliga tecken och sånt där. Och fick med ganska namnkunnigt folk då. Nu vet jag inte när han gick bort, men till exempel Albert Engström var med tidigt och Evert Taube var med. Och när hans initiationsrit var att skriva en låt till världen när han skulle vara med första gången. Och det var Carl von Scheven och låten blev då I Roslagens famn. Så att den är lite rolig så då, själva orden. Och sen då när jag hade skrivit den här så behövdes det ju kanske lite illustrationer. Och då har jag faktiskt varit ute och fotat då, lite år senare. Bland annat en ristning de gjorde när de omgrundades, och var den grundades tror jag. De har den här ön Håte Svansar där Kalle Schemens bodde. Den har fick de köpa. Ja, de tyckte att det var dyrt så de fick köpa den av Kalle Schemen då, den här orden. Och har den fortfarande nu. Och där har de också gjort en flagga. Så dit åkte jag ut och fotade den här flaggan bland annat. Och sen så finns det ute i Norrpåna skärgård har de också lite mark. Så jag har liksom, under åren har jag liksom fyllt på med något kort fotografi där och sådär också. Och annars är det ingen speciell artikel. Det är en vanlig artikel om en orden kan jag tänka mig. Men ganska, ja, det är lite studentikå som sagt, men ändå ganska rolig grej med pelarorden. Jag är inte med i den själv eller liksom på något sätt så, men det är alltid liksom, det är känt där med Evert Taube. Det här utspelar sig då, eller vad ska man säga, det finns ganska nära där mina föräldrar hade ett sommarställe och vi har nu då, jag och mina syskon.
Mm. Vad är det som, är det de kända medlemmarna som gör orden relevant?
Ja, i princip. Jag skulle kunna, ja, men det är det ju. Framförallt är det ju den här Evert Taube-historien såklart att han skrev den här låten just för att bli medlem. Men det är ju även de kända medlemmarna. Det var ju Zorn och Engström och Vilhelm Moberg och Olle Adolfsson. Så att de har alltid funnits, alltid hållits uppe och liksom alltid...
Ja, men vänta nu. Det står ingenting om Evert Taube i den här? Eller inte om den här historien som du berättar?
Jo då, en av ordensbröderna.
Ja. Ja, just det.
Och,
okay.
Och det står säkert också i artikeln om Kalle Schemens vals. Ja, heter den så? Jag tror den hette Roslagens famn. Där ser man. Jag har ju ingen koll.
När skrev du den här, sa du?
Ja, jag skrev den dessutom på min kunskap, påstår jag.
När du hade druckit pel?
Ja, precis. Ja, just det. Och det faktiskt hade jag problem att hitta. Och då kontaktade jag faktiskt Systembolaget, vad heter det? Vin- och spritmuseum. Kundtjänst. Ja, kundtjänst. Nej, Vin- och spritmuseum skrev jag till. Och hon berättade då om att PL, man satte något sorts märke i flaskan. Och sen så skulle man dricka ner till den. Och då drack man PL, så gick den liksom runt. Och det var liksom 2 deciliter, jag vet inte, det måste ha varit något lite svagare att dricka, det kan inte ha varit stark sprit.
Nej.
Men ja, sen den här...
Han 22.
Ja, precis. Sen den här, alltså grundaren Axel Hultman, han var då Dramatens skådespelare, men han hade också sommarställe där ute och han var liksom lite idrottsintresserad också, det var ju ganska nytt då med idrottsföreningar och sånt. Och kom säkert också från studentvärlden med det. Och så han startade ett par idrottsföreningar där ute också. Som till viss del fortfarande är kvar. Ja, det var ju mycket, mycket sånt som grundades på 20-talet. Och han var rätt drivande då. Och det är ju också, det har varit omtalat länge. Det finns ju bilder, så att relevansen är ju ganska enkel ändå, tycker jag. Ja, det var min artikel för den här veckan. Lite fåfänga igen då.
Och då har vi lite wikifickor, meetups och träffar i närtid.
Hur ser det ut nu i slutet på veckan då?
Nu i slutet på veckan så har vi då en wikifika, Wikimedia X på lördag förmiddag. klockan 10-13 och man får mejla in och man hittar det här på Wikipedia-kolon Wikimedia X-län.
Ja, just det. Men även torsdagen den 5 så är det Fredmans epistlar.
Ja, just det. Det för jag.
Som har det här med musikprojektet gissar jag att göra.
Låter troligt.
Och fri musik på Wikipedia, så heter det. Och då ska man... Det är egentligen en videokonferens där man berättar om hur musik och musikskapare kan presenteras.
Mm.
Och sen var det Wikimedia X-län, ja. Och sen på söndag är det som vanligt, får man säga, då, Wikidatasnack.
Ja, så, vi kör på eftermiddagen klockan 2-4 och snackar lite grann.
För du är lite skyldig till det.
Mm.
Och sen på...
Tisdag.
På tisdag så är det kvinnliga huvudpersoner som vanligt.
Mm. Också online fortfarande. Det är Göteborgsgänget som håller i det. Och det här är dagtid 13-18.
Ja. Och sen så kan man lägga in i globala evenemangskalendern. Så kan man då förmodligen lägga in återkommande träffar alltså automatiskt.
Ja, och det är nytt från den här veckan då, så det har man inte kunnat gjort förut. Men nu då så har man fått till det och nu finns det ett antal återkommande träffar där. Vi har kvinnliga huvudpersoner på Wikipedia, var det någon som la in, det var då jag upptäckte det. Sen har jag lagt in vårt Wikidatasnack och sen så finns det några ryska återkommande också.
Ja.
Får vi se om det är fler som upptäcker kalendern.
Ja, det var ganska tunt tror jag. Jag antar att det är mer grejer på gång.
Ja, egentligen. Det borde rimligtvis vara det om man tittar på hela gemenskapen. Det hoppas jag i alla fall.
Ja, precis. Men det var alla Wiki-träffar den här veckan.
Dela gärna våra inlägg i sociala medier. Vi finns på Facebook, Instagram och Twitter och vi heter Wikipedia-podden överallt.
Och kom med frågor, synpunkter och ge oss tips. Tack för att ni har lyssnat.
Vi hörs igen nästa vecka. Hej då!
Hej då!